Det känns som att en naturkraft man sätter igång. Man vill bara hoppa och studsa.
There's not many songs like it that almost worked anywhere in the world.
Nu står jag nynna på den här igen liksom.
Det är en jävligt rolig låt.
Det finns en hitlåt som är omöjlig att undvika. Du kommer att höra den, vare sig du vill eller inte. Och när du har hört den, är den lika omöjlig att glömma.
Rednex's rendition of Cotton Eye Joe has been a smash in England for months now.
The dumbest gimmick, fake country bullshit.
A bit of an annoying one-hit wonder song.
Världshitten Cotton Eye Joe från 1994 med svenska bandet Rednex har blivit en hit igen som en viral trend med nonsens text.
It's one of the most annoying songs of this generation.
Jag ber inte om ursäkt för den här framgången.
Det här är Ranis Edenberg. Det var han som producerade låten. Om det inte vore för Cotton Eye Joe skulle hans liv nog ha sett rätt annorlunda ut. Ranis behöver nämligen inte jobba, utan har en sorts konstant semester i länder som Thailand och Malaysia, bekostad av pengarna från hitlåten.
Det har ju ändrat mycket på mitt liv till det bättre. Det har ju gjort saker och ting jävligt bra.
Cotton Eye Joe förändrade allt för de som var med och gjorde den. Men det är inte för alla som det har varit positivt.
Jag är rösten till den sången och jag kan inte sudda bort min historia, men namnet Rednex är inte förknippat med glädje för mig.
Det var Annika Ljungberg som sjöng på låten. Om det inte vore för Cotton Eye Joe skulle hon kanske inte ha toppat listor och uppträtt på stora arenor världen över.
Cotton Eye Joe med felsingen!
Men hon skulle inte heller ha blivit stämt 3 gånger på miljonbelopp av just Ranis Edenberg.
Idag har han ju satt mig i ett fängelse. Jag får inte jobba i fred, jag får inte ha min konstnärliga frihet som är mitt allt liksom. Och jag ställer mig frågan, hur är det här möjligt? Hans systematiska häxjakt verkar ju aldrig ta ett slut.
Mer än 30 år har gått sedan Cotton Eye Joe släpptes. Men man skulle faktiskt kunna hävda att den är större än någonsin. Ändå har de 2 tongivande personerna bakom låten inte talat med varandra på många år.
Jag har inte upplevt en enda mening av ånger från Annika. Det är påhitt, manipulation och lögn. Så den där relationen, den är mega kvaddad och det finns ingen väg tillbaks.
Jag har alltid velat veta varför han gör allt han gör mot mig. Jag förstår inte vad hans njutning ligger i att förstöra en annan människas liv.
Du har blivit miljonär på några månader. Hur mycket har du tjänat?
Polis tillkallades och grep Rednex.
Saker och ting spårar du ibland.
Han kan både vara en underbar coach och ledare, men han kan också vara en diktator.
Polisen vill inte berätta vem som bor i fastigheten och orsaken till själva skjutningen är oklar.
I helvete. Hur fan ska vi fixa det här?
Jag heter Adam Svanell och det här är Om det inte vore för Cotton Eye Joe. En serie i 5 delar från Svenska Dagbladets podd Blända. Del 1. Det är en kvav lördags eftermiddag i juli 2025 och Cotton Eye Joe ekar över Pildammsparken i Malmö. Tusentals människor är på plats för att gå på musikfestivalen Vi som älskar 90-talet och 00-talet. Det är visserligen många timmar kvar till Rednecks konsert, men kändis-DJn Mikael Brinkenstierna, han kör en version av låten han också.
Vilka är de artisterna ni liksom ser fram emot idag?
Rednecks.
Rednecks?
Ja.
Rednecks.
Vad tycker ni om Rednecks?
Jättebra.
Så roligt band.
Jättebra.
Ja.
Kanon.
Nästan på varje fest kommer det en låt i alla fall.
Och vilken låt är det då?
Cutman Joe.
Cutman Joe.
Ja, jag får säga samma där.
Ja, samma.
Cutman Joe.
Cotton Eye Joe.
Cotton Eye Joe, den har vi dansat till. Massor.
Vad är det som är så bra?
Det är glädje rakt igenom.
Du kan inte lyssna på den och vara ledsen. Du blir glad när du hör den.
Vad vet ni om bandet då?
Ja, att de fanns på 90-talet och spelar bra musik.
Nej, inte mer än Cotton Eye Joe.
Ja, nej.
Inte så jättemycket mer än att de sjunger den låten jättebra.
Vad är det som har gjort just Cotton Eye Joe så där odödlig? Och är det nödvändigtvis en välsignelse och har gjort en sån hit? Eller kan det också vara en förbannelse? I den här poddserien kommer jag att försöka besvara de frågorna och samtidigt berätta om allt som hitlåten lett till. Från pengar, skandaler och konflikter till några av de märkligaste besluten i svensk musikhistoria. Men för mig börjar allt det här en onsdag kväll i januari när jag går på fest i en inspelningsstudio i Vasastan i Stockholm. Och även det är faktiskt en sorts 90-talsfest. Männen som är här dricker burköl och äter chips var nämligen alla del av den svenska Eurodance-scenen. Någon spelade keyboard med Cool James and the Black Teacher. Någon skrev Markolios Vidrar till fjällen. Någon skapade bandet Flex. Den här kvällen har gänget samlats av en ovanlig anledning. Ranis Edenberg är i stopp. Producenten, låtskrivaren och hjärnan bakom Rednecks går runt och hälsar iklädd en grön sammetskostym med drakar på. Ranis har visat sig vara en riktig vinnare i den moderna musikekonomin. Den enda i gänget som fick till en sån där tidlös megahit. Förra året streamades olika versioner av hans låt 3 miljarder gånger på mindre än en månad. Han kan leva som en permanent turist i Asien, tack vare miljonerna från Cotton Eye Joe. Och det märks att hans egna kompisar vet ganska lite om honom och hans liv.
Hur ofta är du i Sverige?
Helst bara ett år. Jag är glad när man slipper.
Har du liksom någon familj när du utåker? Har du liksom barn och fru?
Nej, jag har inga barn. Nej. Ingen fru heller.
Nej.
Hur skulle du beskriva Ranis som person?
En av de mest märkliga personer jag har mött i hela mitt liv, tror jag. Väldigt lågmäld, men han är väldigt bestämd i sina åsikter och enorm kreativitet.
Han har alltid varit lite hemlig så där liksom, och frihetssökande kanske.
Ja, ganska jobbig.
På vilket sätt då?
Han har en vision själv och han vill följa den. Så att håller man inte riktigt med där, då får man inte riktigt någon diskussion eller något nej eller någonting sånt. Men det är ju, man får ingenting. Och så blir det som han vill.
Jag har ju ingen egentligen musikalisk talang, utan jag har fått jobba på det för att kunna lära mig att skriva låtar. Talangen var ju att jag bara liksom vägde att ge mig.
Ranis, eller Patrik Edenberg som han egentligen heter, blir redan under uppväxten i Täby känd för att vara både envis och udda. Hans hår är stort, burrigt och rött. Han har en familj som inte har det så fett. Och är den enda i klassen med skilda föräldrar. En gång går han till skolan i en av sin mammas klänningar. En annan gång slänger han sig i en lerpöl för att någon ger honom en femma för att göra det. Och så säger han att han tänker bli popmusiker. Han har till och med redan hittat på sitt artistnamn. Pat Rainis.
Alltså jag hade ju designat mitt första skivomslag redan innan jag hade skrivit min första låt. Jag hade så här anteckningsbok som man har i pluggen som är så här grön, vit, randig. Där gjorde jag lite av mina skivomslag. Så det var liksom hela koncepttänket, bara popstjärna, musikgrejen, där jag vill vara med om det.
Det finns vid den här tiden exempel på svenska popmusiker som blivit internationellt framgångsrika. Fast de är ganska få. Det är... och inte jättemycket mer. Men när Ranis närmar sig 20 och 80-tal blir 90-tal, då händer något som får hans drömmar och verkar mindre världsfrånvända. En ny musikgenre intar listorna. Eurodance. Eurodance är det som uppstår när europeer gör sin egen variant av svart amerikansk dansmusik. Den är snabbare och mindre rytmisk än diskon och mer melodisk än housen. Låtarna bygger i regel på någon enkel syntslinga. Ofta är det en modellsnygg tjej som sjunger refrängen och en biffig kille som rappar verserna. Eurodance blir enormt. Och många av de största hitsen är faktiskt gjorda i Sverige.
Då fattar man ju liksom att det är ju helt klart möjligt. Sverige är inte den där konstiga, boniga avkroken i det här sammanhanget som man kanske någon gång tänkt då liksom innan.
Ranis testar att ha vanliga jobb vid sidan av. Han arbetar på fabrik, står i fruktdisken på ICA och städar garage. Men han avskyr det. Så han bestämmer sig för att satsa allt på musiken. Och istället leva så billigt det bara går.
Ja, men vad fan. Jag kan hoppa över ett mål. Mat om dagen. Så jag började hoppa över frukosten. Drack liksom en kopp te istället. Höll mig liksom fram till 2-tiden. Försökte hålla mig så länge jag kunde. Äta så lite som möjligt. För att spara pengar.
Men att spela in musik på riktigt. Så att det låter som på skiva. Är inte så lätt på 90-talet. Det finns inga datorprogram som gör att man kan göra det hemma. Man måste ha en inspelningsstudio och massor av dyr utrustning. Så Ranis och några kompisar går samman. De samlar alla sina prylar och instrument och får faktiskt ihop till en egen studio.
Det var ju ett typ av genidrag som vi gjorde där.
Studion ligger i en rivningskåk i Liljeholmen. Det är en lite märklig lokal. Nedgången och med träpanel överallt. De får inreda en gammal sovalkov som sångbås. Men det är ändå en studio. Ranis tillbringar nästan all sin vakna tid där. Och han lyckas faktiskt göra en deal med ett skivbolag om att producera Eurodance låtar åt dem. Fast det går inte jättebra.
Vi släppte 18 singlar i rad som inte blev hits. Det är som så stor skillnad mellan en hit och en jävligt bra låt som av någon anledning då inte blir en hit.
Singlar som inte blir hits tjänar man nästan ingenting på. Och när Ranis tar en paus i studion för att äta sin standardrätt snabbnudlar och stekta morötter, då händer det att han tvivlar på sin dröm.
Visst, man vill lyckas i musikvärlden, men alla sa ju att det går ju liksom inte. Det är orealistiskt. Den äldre generationen och generationen innan dem påminner han ju om detta konstant. Och att man ska klippa håret och så vidare. Så man vågar ändå inte liksom riktigt tro på det. Att det ska lösa sig till slut. Men det gjorde ju det.
Ja, det gör det. Den stora hitlåten kommer. Men det är faktiskt inte bara Ranis förtjänst.
Hallå? Hör du mig?
Jag hör dig bra.
Det här är Janne Eriksson, som också är med och har studion i Liljeholm. I början av 90-talet är han en före detta punkare som lever på socialbidrag. Och musiken han gör, det är knappast Eurodance.
Jag gjorde ju bara instrumentalmusik. Ljudlandskap, arrangemang, snygga ackordsföljder och sånt. Inga texter och inga melodier i stort sett gjorde jag. Jag har aldrig varit intresserad av att göra hitlåtar.
Men Janne drömmer inte om att toppa några försäljningslistor som Ranis gör. Tvärtom, han och hans kompis Örjan Öberg, de gör smal musik.
Vi var inte alls intresserade av hits, någon av oss faktiskt. Utan han gillade ju gamla Yes, Kraftwerk och sånt där. Och vi satt där och laborerade och gjorde låtar och hade inga ambitioner överhuvudtaget till någonting. Utan vi bara tyckte att det var socialt roligt.
En kväll 1992 sitter Janne i studion när hans kompis Örjan kommer dit. Örjan ska ta över efter Janne. Men innan de byts av tar de en kaffe ihop och snackar.
Nej, vi hade ju ett schema, så vi hade olika studiotider. Och vi skulle avlösa varandra. Han hade då med sig en skiva. De hade någon slags skivbytarklubb där han jobbade. Så de bytte skivor med varandra och lyssnade. Och då hade han med sig Chieftains.
Den irländska folkmusikgruppen The Chieftains har gjort en skiva där de tolkar klassiska countrylåtar.
Och jag tände ju på det.
Det är särskilt ett spår som både Janne och Örjan fastnar för. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Det var någonting som slog till på en gång alltså. Att det här är bra.
Låten som heter Cotton Eye Joe är en riktig amerikansk folkmusikklassiker. Ingen vet vem som skrev den eller när, men låten sjöngs av slavar i sydstaterna redan i mitten på 1800-talet. Och sedan dess har den gjorts i hundratals versioner. I'd have been married 40 years ago if I hadn't been knock-kneed Cotton Eye Joe.
Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Så kom jag på att vi kan ju prova att göra någonting modernt av det där. Vi kan lägga på ett beat och göra något som känns roligt. Och så använde vi samplen till det och syntar och så gjorde vi det. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Ja, så var det då att lägga på ett kraftverkbeat var det jula på. En baskagge. Så att det blev techno av det. Och en bas. Och så helt enkelt så loopade vi det bara.
Det här, ska sägas, är inte den riktiga demon. den som Janne och Örjan gör den där kvällen i studion 1992. Men utifrån Jannes beskrivning låter det ungefär så här. Hur lång tid tror du ungefär det tog för er att göra den här demon?
Ja, det tog kanske en kvart, 20 minuter. Det var liksom i en kafferast mellan våra pass som vi gjorde den.
Och vad tyckte ni lyssnade på? Hur tyckte ni det lät?
Nej, men liksom askul. Men vi tog det inte alls på allvar. Det var inte alls det vi hade som vi håller på med egentligen, utan det här var en sidogrej. Så vi gjorde det verkligen på kul bara.
När de två studiokompisarna spelar upp låten för Ranis blir han entusiastisk. En blandning av country och Eurodance.
Det var ju väldigt tydligt direkt att det här var ju jävligt roligt. Vilken rolig grej.
Tillsammans spånar de fram ett bandnamn. Rednecks med ett X.
Jag har alltid gillat såna här filmer där det är Rednecks i Deliverance och sånt där. Och sen fanns det ett X som kom in på grund av att det var, just då var det ganska inne med att ha X i bandnamnet. Va?
Samtidigt har de lite svårt att föreställa sig vad det här Rednecks i så fall skulle vara för sorts band.
I och med liksom att låten var så konstig så var det svårt att direkt tänka sig att det här skulle bli ett vanligt artistprojekt. Det går inte liksom att skapa ett riktigt band av det här.
Vi liksom la det i byrålådan. Det här var en kul grej. Det här kan inte bli något av. Det är för crazy. Liksom. Vi lät det ligga.
Så kunde det ha slutat. Som ett av alla infall i studion som det aldrig blev något av. Deras version av Cotton Eye Joe hade i så fall bara hörts av dem och några av deras kompisar. Mer än ett år senare, i januari 1994, börjar Ranis bli less på att framgången aldrig kommer hemma i Sverige.
Jag har inte haft någon hit, jag är 23 bast. Jag måste komma vidare. Jag går till utlandet. Så jag skrapade ihop de få kontakter jag hade till skivbolag i utlandet. Och så, men nu drar vi bara. Så vi drog, det var jag och två snubbar till. I en gammal postvan. En gammal skruttig Ford var det väl. Och vi drar iväg i januari. Tanken är liksom att fan, vi har ju inga pengar. Vi var ju superpanka. Vi sover i bilen. Det var ju svinkallt och rätt så jobbigt. Man får ju gå in och bajsa på så här rastplatser och sånt. Vi kunde inte gå ut och köpa någon bärs. Det blev ravioli på burk. Man håller i varenda jävla spänn så att man kunde ha soppa nog för att komma hem. Men vi fick i alla fall ihop 4 skivbolagsmöten.
De besöker ett skivbolag i Amsterdam och ett i Frankfurt. Det blir en del uppmuntrande ord om Ranis låtar, men inga konkreta löften om skivkontrakt. Och så småningom rullar den gamla halvtrasiga Forden in i Paris, där en mäktig skivbolagsman har gått med på att träffas. Ranis är nervös när han kliver in på kontoret, som ligger på en av stans dyrare adresser.
Han är framgångsrik, han har koll och han ska nu bedöma 4, 5, 6 av våra artister och låtar. Alltså förväntningarna när man går in inför ett sånt möte. De är ju jättestora.
Ranis spelar upp några av sina Eurodance-demos som han har med sig på kassettband.
Man sitter ju bara och tar in liksom allting han säger. Tittar bara hans minsta rörelse när han... Hur ser han ut när han lyssnar på låten? Sådär.
Fransmannen sitter tillbaka lutad i en läderstol. Han hör en liten stund på varje låt. Sen ber han att få höra nästa. Och nästa. Till slut tittar Ranis ner bland kassetterna och inser att han har kört alla sina bästa låtar. Han som hade hoppat så mycket på det här mötet. Har han något kvar att spela upp? Han får syn på bandet där det står Rednecks.
Och vad händer när du väl plockar fram Cutting Edge Joe? Jo, han går ju igång på Cutting Edge Joe. Ja, men jag vill verkligen att ni gör den här. Gör en produktion på den här och hem och snida till det här. Och sen kan ni absolut fundera på att lägga in ett till parti, kanske en tjejvers och varför inte också en banjo.
När Ranis kommer hem till Stockholm går han in i studio. Han gör om låten, precis så som fransmannen sa. Han lägger in ett solo med syntbanjo. Och han skriver verser till låten som hittills bara bestått av fiolslingor och en refräng.
Har du minnen om hur du resonerade när du skrev texten? Först kan jag bara liksom dementera att vår version handlar inte om könssjukdomar. Den storyn går ju liksom på nätet hela tiden. Utan det är liksom, det är precis som det står i texten. Cutting Edge Joe är liksom någon slags här Wild West Casanova. Han går från småstad till småstad och flörtar med brudarna och pucklar på dem.
Alltså pucklar på som att han har sex med dem, inte att han slår dem? Eller?
Nej, precis. Flörtar och gosar och knullar, whatever. Och som en konsekvens då så blir det andra snubbar som blir utan brud. Om det inte hade varit för Cutting Edge Joe, I'd been married a long time ago. Det är våran story, den är väldigt liksom rak och enkel. Så jag tänkte liksom aldrig ett jävla spår på någon annan grej.
Men du måste nu förklara lite, för jag har inte heller tänkt på det här. Men vad menar då folk på internet? På vilket sätt skulle det handla om könssjukdomar, hävdar de då?
Cutting Edge Joe, att det blir liksom vita prickar på kuken, kan ju även vara sant. Vem fan vet liksom, han som skrev låten från början på 1800-talet, vad handlade den om? Vi gjorde ju våran väldigt oskyldiga tolkning, för vi var ju liksom nästan oskulda liksom.
Fransmannen sa att det borde vara en tjej som sjöng verserna, så Ranis behöver hitta en countrysångerska till låten.
Dessutom var den ju full med samplingar från andra album. Sådär. Så det måste man rätta till.
Ja, sången och fiolen från The Chieftains har han ju ingen rätt att använda. Och att försöka köpa loss de rättigheterna lär vara både krångligt och dyrt. Bättre då hitta en sångare och en violinist som kan imitera hur det låter, tänker Ranis. Han börjar ringa runt.
Countryscenen på den tiden i Sverige var ju jätteliten, så den var ju lätt att hitta. Det var ju en stendöd liten ankdam.
Ranis får tag på Janne Lindgren, en veteran inom svensk country och känd som kungen av stilgitar. Ja, det är han som spelar här i bakgrunden.
Och han var ju någon typ av hub då för countrymusiken i Sverige. Så att han gav mig 4 nummer.
Och ett av de numren går en helt okänd 25-åring som bor i Tyresö. Hon heter Annika Ljungberg.
Alltså Janne Lindgren sa så här.
Ja, jag har en tjej som är jävligt bra.
Vi säger att hon heter Susie.
Här är numret. Sen, det kom in en tjej här förra veckan. Och lämnade sitt nummer, men jag vet inte hur hon sjunger, men vi kan ju testa henne.
Så det var ju Annika.
Jag tror att jag har ett mission in life att ge till en människor.
Annika kommer från en rätt annorlunda värld än Ranis. Hon har gått Adolf Fredriks musikklasser. Hon dricker inte, hon går i kyrkan och hon är kompis med Carola Häggqvist. Och det värsta hon vet är att göra andra människor besvikna.
När jag var 5-6 år gammal så låg jag alltid och funderade på kvällarna. Varför gjorde jag inte så? Jag skulle ha gjort så hade det blivit mycket bättre. Om jag gör så här imorgon då kan jag göra allting riktigt bra igen. Och jag kanske har en energi där jag varvar månen. Den tar aldrig slut.
Men precis som Ranis har Annika ständigt fått höra av sina föräldrar att hon måste ha ett riktigt jobb.
Hör du, inte kan du livnära dig på musik. Ska du stå och spela med en hatt på Sergels torg då med en munspelet där? Ja, det tog jag väl till mig då. Så då gick jag den här ekonomiska linjen och försökte vara duktig flicka då.
Annika blev säljare. Fast det hon egentligen vill göra är att sjunga. Och hon älskar country och bluegrass musik.
Jag är uppväxt i en folkmusiksfamilj. Och bluegrass är också en typ av folkmusik.
Så medan Sussi, eller vad hon nu heter, inte besvarar Ranis telefonsvararmeddelanden, är Annika desto snabbare med att ringa tillbaka.
Ja, men hallå, fan vad kul det här låter. Jag kommer över på momangen.
Det gick väldigt fort.
Några dagar senare anländer Annika till studion i Liljeholmen.
Det var ju en stor industribyggnad, så det tog ett tag innan jag hamnade rätt på den här våningen. Och på långsidan med de här höga, smutsiga industrifönstren satt en kille med rött hår. Och han satt där och åt nudlar vid kontoret och bara, åh, välkommen in. Liksom. Han är lite sävlig så där när han pratar och så. Jag bara, ha, trevligt, så jag har kommit rätt då i alla fall. Mm.
Ranis säger inte särskilt mycket.
Han var väldigt laid back, kanske lite för laid back för min smak. Här har du texten.
Han pekar på dörren till den där sovalkoven som fungerar som sångbås.
Där fanns det ju då mick och så en liten belysning där då. Och där då så körde låten igång. Och jag bara, ja, det är country. På ett annorlunda sätt. Jag är absolut ingen teknobrud på något sätt. Så att det här var ju okej. Jag fokade på mitt countrytryck och mitt sätt att sjunga och fokade på countrymelodin liksom.
Inspelningen är över på några minuter. Och Ranis berättar egentligen inget om vad han ska göra med låten. Så Annika tackar för sig och åker hem. Varken hon eller han anar att det här är början på ett samarbete som ska förändra båda deras liv. Men också få dem att sluta som fiender.
Annika gjorde det ju briljant. Hon sjunger den där låten exakt så som vi ville ha den, direkt på momangen.
Ranis är exalterad över Annikas sånginsats. Och nu när verserna är klara plockar han fram de andra telefonnumren han fick av countrylegendaren Janne Lindgren. De går till violinisten Bosse Nilsson och sångaren Göran Danielsson som är medlemmar i Stilkungens eget band. Snart står båda i studion och gör sitt bästa för att kopiera The Chieftains sång och fjol. Sen finns alla bitar på plats. Det är bara för Ranis att lägga en sista hand vid produktionen. Snygga till alltihop. Och så är Rednecks egen Cotton Eye Joe klar. När Ranis lyssnar på den färdiga låten känner han att den verkligen har något. Det är något speciellt med den. Men vad?
Då tänkte jag väl att det var den där kombinationen av amerikansk folkmusik och Eurodance som det var ju väldigt annorlunda, det var den ju. Och den är glad. Kedna Joe är en glad låt som man får spritta och dansa och jubla och sjunga jiha.
Fast idag, 30 år senare, när han sett hur låten fortsatt att leva kvar, tror Arnis att det är riktigt unika med Cotton Eye Joe snarare är själva melodin.
Jag tror att den är någon sån typ av grundmelodi som bara liksom, den är som så enkel och bara funkar. Ungefär som, jag har för mig att Robin har väl haft någon hit som låter som da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Do you really want me? Am I really special? Det finns ju många sådana grundmelodier som på något sätt bara liksom återkommer och finns i någon typ av mänskligt medvetande. Jag tror att vi hade turen att då bara stöta på en av dem.
I slutet av våren 1994 skickar Ranis runt låten till folk som han träffade på sin Europaresa. Och Martin Dodd, som jobbar på ett skivbolag i Amsterdam, han nappar. Dodd är mannen som upptäckte Ace of Base. Han tror på Cotton Eye Joe och vill släppa den som singel. Rednex har fått ett internationellt skivkontrakt. Fast det finns en hake. Bandet Rednex existerar ju egentligen inte. Det är bara ett namn som producenterna Ranis, Örjan och Janne har hittat på. De är inte sugna på själva vara med i något band.
I de första projekten som jag hade var jag liksom en slags bakgrundsjeppe som står med någon typ av keyboard och konstig hatt. Men jag var egentligen inte särskilt intresserad av det. Jag ville ju vara i studion, skriva låtar och producera.
Att ställa de välkammade medelålders countryherrarna Bosse och Göran på scenen, det känns inte heller som ett alternativ.
Om man liksom tänker då den bildliga varianten av den musiken, så vill man ju få in en snubbe med långt hår, stripigt och otvättat, kasta ut en snus. Och jag ville ha röj och energi, jävligt mycket svett, snusk och smuts.
Ranis får en vision. Tänk om Rednex kan vara något helt annat än en vanlig popgrupp. Nästan mer som en teaterensemble. Istället för att sätta ihop ett riktigt band som kan spela och sjunga Cotton Eye Joe, kan de hyra in några lämpliga personer som låtsas att de gör det.
Imagen skulle vara väldigt mycket en kombination mellan Nirvana och just det. Vi ville inte ha någon jävla polerad Eurodance-akt.
Vi, säger Ranis. Men i praktiken har det här redan blivit hans projekt. Fast det var Janne och Örjan som startade alltihop när de gjorde demon, har Ranis intagit rollen som Rednex enväldiga chef. Och det ska komma att bli ett återkommande mönster under hela Rednex historia. Jag frågar Janne hur det kändes för dem att deras kompis mer eller mindre kapade projektet.
Det här kommer ju Ranis höra, så jag vet inte hur jag ska säga det. Men ja, vi har ju haft insikt i att det är Ranis som är motorn. Och Ranis har ju sin vision. Och han känner nog inte ett jättestort behov av att limma ihop det med våra eventuella visioner. Och så, utan han vill göra sin grej. Och vi har inte power att ta över om Ranis lägger ner, va? Utan då har vi bara som ett alternativ att då blir det ingenting. Eller så gör Ranis sin grej.
Så Ranis gör sin grej. Han börjar hålla auditions för att hitta medlemmar till bandet. De behöver inte kunna spela några instrument. Det viktiga är att de kan bete sig som man vill att Redneck ska. Men det går trögt. Inga han hittar känns tillräckligt svettiga, snuskiga och oborstade. Efter ett tag föreslår Janne att Annika kan vara med i bandet. Hon sjunger ju ändå på låten. Men Ranis säger nej. I hans vision är det inga tjejer med i Rednecks.
Vill man ha in en tjej i Smells Like Teen Spirit-videon? Nej, var ju liksom min tanke. Det ska vi fan inte ha. Vill man ha in en brud i just det? Det är klart som fan man inte vill det. Kommer ju bara förstöra röjet och liksom det illa luktande. Sen så ska Annika komma till studion för att hämta en kassett som är då liksom en förproduktion på den slutliga grejen så att hon får höra sin egen röst. Hon kommer in i en sån gammaldags klänning, för att den kanske är lite brunvit eller någonting, och ser ut som så här, liksom lite som att du ska inte liksom vara i en studio i Stockholm, du ska sitta i ett kök i Jämtland och liksom mjölka någon ko, lite så såg det där ut. Och så Annika då med sitt positiva och lekfulla, spontana, härliga utåt sätt. Då var det som, då trillade poletten ner. Ja, men fan, det är klart att hon skrev med bandet.
Hej allihopa. Ber om ursäkt att vi varit lite sena idag.
En lördag i augusti 2025. Ser jag Annika Ljungberg uppträda på en liten scen i Upplands Väsby.
Året var i alla fall 1994 och vi var ett glatt gäng hillbillies som gav oss ut i den vida världen. Och idag, 30 år senare, så har vi sålt en massa skivor och varit runt i världen.
Något hundratal personer står utspridda på en gräsmatta och hör på. Det är den lokala hyresgästföreningen som ordnar konserten med grillade hamburgare, kanelbullar och kaffe i pumptermos. Och hyresgästföreningens ordförande säger att Annika är ett bekant ansikte här.
Alla vet vem Annika är. För alla förknippar ju henne med Rednecks. Och det ska man ju egentligen inte göra idag. Men folk skriver, så skriver de Rednecks Annika. Wish you were here,
me. Till och med i lokaltidningen står det den här dagen att Annika från Redneck ska uppträda.
Och det var inte så det var skrivet från start faktiskt. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Jag skriver ju aldrig Redneck något mer, så att jag vet bakgrunden.
Ja, idag är Annika för de flesta människor synonym med Rednecks. Hon är Rednecks Annika. Men saker har hänt som gör att hon absolut inte vill bli kallad för det.
Var det som att det var en svår matchning redan från början med det här svettiga, smutsiga konceptet och henne som sångerska?
Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker hon passade i en kanon alltså, i början. Jag tyckte hon var jättebra. Hon har ju så mycket bra energi för det som Rednex ville utstråla.
Jag kom ju ändå från släkt uppifrån Norrland som det var mycket jordbruk och lantbruk där uppe. Så jag kände mig rätt hemma med att ha en trasig klänning, vara lite skit i ansiktet och barfota.
Ja, Annika hittar något i Rednecks koncept som talar till henne. Hon vill vara med. Och dessutom vet hon några killar hemma i Tyresö som blivit kända för att vara ganska precis vad Rani söker.
Hon ringde upp mig och sa det.
Jag har ju träffat en producent här nu och han ska spela in låtar och grejer.
Jonas Nilsson, en långhårig 23-åring, som hankar sig fram som vaktmästare på sin egen gamla högstadieskola.
Och kolla, skulle du kunna sätta upp ett band som vi kan göra det här?
Det kan Jonas. Han har redan ett band. Det röjiga coverbandet Motley Jovi. Och en av sina spelningar hade de med sig en pappfigur av schlagerartisten Nick Borgen i naturlig storlek på scen.
Och så högg vi hål på den här så det såg ut som vi hade gel Nick Borgen på scen. Och så slet vi av armarna på och tog huvudet och skickade ut som en frisbee i publiken. Och det var där ryktet började gå att de här är helt galna här gänget.
Annika ger Jonas numret till Ranis, som hon säger kan berätta mer.
Sagt och gjort. Jag tog och ringde och det gick för fan 3 signaler, så svarade en kille. Och jag förklarade vem jag var. Och han sa... Jag var lite svårt att förstå vad han sa. Jag tänkte så här, ligger du och sover eller är du berusad? Nej, han låter så där.
Jonas blir inte särskilt imponerad när Ranis beskriver vad det är de ska göra.
Det fanns inga pengar, så det fanns ingen sån här vision om att kommer det här bli någonting. Men jag tänkte, fan, det är en rolig grej.
Jonas frågar sina kompisar om de håller med om att det är en rolig grej. Det gör de väl egentligen inte. Kent Olander, som kallas för Kenta, förklarar att han inte gillar kommersiell dansmusik.
Som jag är gammal hårdrockare och hårdrockstrummis, så det är just någonting som är förknippat med den här äktheten. Musik ska spelas på riktigt med riktiga instrument, och det som man gör är en replokal som luktar gammal raggsocka och kaffe liksom.
Men Kenta låter sig ändå övertalas och följa med på ett möte i Liljeholmen.
Liljeholmen då var liksom en korvkiosk och en busshållplats, men det var det ju inte. Och där nere på mejerivägen när de hade sin studio, det var lite shady kvarter. Men vi kom dit, fick en adress, slog upp för en spiraltrappa och kom in. Möttes av ett kök som var halvt nedbrunnet. Köksluckorna var alldeles svartbrända. Och träffade Ranis, som i sig är en jävligt udda figur med långt rött hår som hänger.
När Ranis ser killarna stå där i det sotiga köket med sina skinnjackor, boots och långa hår, då förstår han att hans sökande är slut.
De såg ju egentligen inte ut som någon annan som vi hade haft på audition. Det var ju som att vi hade hittat hem helt plötsligt. De var ju, hade jävligt mycket rockig energi. De var jävligt bra på liksom headbanga och göra det här tecknet. Det var fan kallas det även jävlstecknet eller någonting. Och var oerhört respektlösa.
Kenta skakar mest på huvudet när han får höra Cotton Eye Joe.
Jag tyckte det var jättekonstigt faktiskt. Och jag fattade inte, vad fan ska vi göra? Liksom? Jag är hårdrockstrummis, vad ska jag göra? Och han förklarade då vad upplägget var lite snabbt. Och så sa han till mig, du kan väl spela fiol? Jag tänkte, ja. Jag skulle åka till USA inom om några veckor. Så jag tänkte, det kan vara kul att göra det här. Kanske tjäna en extra 100 lapp eller 2. Vad kan gå fel?
Vad föreställde du dig att det skulle bli av det här?
Då i början kanske på sin höjd någon spelning typ på fregatten i Åkersberga och kanske var med på något foto. Mer än så var det inte. Det var väldigt medioker nivå faktiskt. Vilket man kanske var glad för då kanske man skulle kunna komma undan med hedern i behåll liksom.
Men Ranis kommer att överraska Annika och killarna från Tyresö. För nu visar han att han har visioner. Han instruerar dem hur de ska se ut och hur de ska bete sig. Han ser till att de tar ett bandfoto i trasiga nedsmutsade kläder från second hand butiken Uff. Han ger dem artistnamn. Mary Joe, Billy Ray, Bobby Sue, BB Stiff och Ken Tacky. Och han skriver ihop en officiell bandbiografi. Den går ut på att de är en grupp inavlade bondläppar från en håla i Idaho som han, producenten Pat Reynis, hittat och tagit till Sverige. Så, i slutet av sommaren, är det dags att spela in en musikvideo. Det sker i ett gammalt elverk i Lund som fylls med höbalar. Där ska killarna dansa armkrok och spela fiol och banjo, medan en tjej i bikini rider på en elektrisk tjur. Och Annika, hon får ett lite speciellt inslag i sin outfit.
Det var en råtta jag skulle ha på axeln och knalla runt.
Och var det en levande råtta?
Totalt levande. Men jag är djurvän, så att jag försökte ju hålla koll på den där när den satt där och myste på min axel och började krypa runt halsen. Där fick jag nog lite så här, allt för konsten.
Stämningen är lite avvaktande när inspelningen drar igång omkring 9:30 på förmiddagen.
Videoteamet börjar lite försiktigt, så ja, men vi testar och kör låten här en gång bara. Så får vi ställa in lite kameror och ljus och sånt. Och så tar vi det därifrån. Action. Låten kommer igång. Och bandet ger liksom allt direkt. Alltså 110% jävla mega jävla ös. Från första sekund till sista sekund. Och videoteamet står liksom bara där, gapar. Fuck. Är det så här ska det gå till idag? Ja, det är så här ska det gå till. För nu är fan Rednex på banan. Och sen gör de liksom 30 tagningar till som är typ lika starka. Och det är sånt jävla röj och sånt jävla ös. Ja, då fattade man. Oj, all den här snacket som vi har haft tillsammans för att bygga upp den attityden vi ska ha på scen. Det bara satt liksom klock. Rent, och det var som ingen annan artist som jag någonsin har sett.
Här någonstans, när singeln ska släppas, börjar också Annika inse att de kanske faktiskt har något rätt unikt på gång.
Alltså, det här kan ju bli riktigt stort. Det här kan bli riktigt stort. Och då fick jag lite sådär, du vet, när man får chills på låren. Då.
När du tänker tillbaka till liksom det här telefonsamtalet du fick eller det här att komma in och sjunga på den här konstiga demon och så, och sen med allt det har inneburit idag, liksom, känner du idag att du liksom är glad att du fick det där samtalet, eller känner du tvärtom att det blev som en förbannelse?
Nej, men jag har nog en dubbel känsla där. Jag är tacksam för musiken och jag är tacksam för de första åren. Sen så skulle jag med glädje faktiskt nästan riva bort allt som kommer efter det. Men han kommer aldrig få knäcka mig, det kan jag säga.
I de kommande avsnitten.
De sprutade öl och strippade till dess att polisen stormade stället och grep dem.
Nog för att jag bevittnat mycket eländig dynga. Ändå kan jag bara gapa häpet åt den brutala angrepp på den goda smaken som kallas Rednex.
Franchise är en vanlig affärsmodell när det gäller mataffärer och hamburgerkedjor. Men i popvärlden så är det någonting nytt.
It was just like all those years that I'd spent putting Rednex as pretty much the most important thing in my life. I was just valued at, well, nothing.
En av medlemmarna, Tor Pentén, han blev utsatt för en getattack.
Jag tog hans tandborste och pissade på ordentligt.
Hur fan kan man liksom komma undan med att byta ut ett helt band under pågående megapeak?
Och han sa ju det också i rätten, att jag ska sänka dig och jag skiter i om du och ditt barn hamnar på gatan.
Vart bor Annika någonstans? Vilken rum har hon? Ja, hur så, sa han. Nej, vi ska skjuta henne med min armborst.
Vi fick ju liksom halvpanik. Det var ju samlas av nätter i flera veckor.
Polisen utreder ärendet som mordförsök.
Det är liksom det som har tagit mig framåt i alla år. Det är hennes leende och hennes förtroende för mitt ord.
Om Annika skulle säga att hon vill träffa dig och tala ut och försonas, hur skulle du ställa dig till det? Nej, det är jag inte intresserad av.
Jag ska ta glasögon också. Mm. Så man ser vad man gör. Ser han mig nu eller?
Ja.
Där sitter han. Oj, jag har inte sett han på så många år.
Hör hela serien om det inte vore för Cotton Eye Joe. Bara på svd.se/blenda. Du har lyssnat på första avsnittet av Om det inte vore för Cotton Eye Joe, en serie från Svenska Dagbladets podd Blenda. Reporter och producent är jag, Adam Svanell. Redaktör är Daniel Persson Mora och slutmixen är gjord av Daniel Sävström. Med i Blendas redaktion finns också Magnus Arvidsson, Moa Larsson och Mattias Wikdal. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Arkivklippen i avsnittet kommer från TV4, MTV, SVT, Sveriges Radio, ZTV och podden Albumen. Och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet är Lisa Irenius.